dopperdagen är det ju idag och härligt att få fira gudstjänst då. Kan du komma på någon gång när du av hela ditt hjärta har sagt ja till någonting? Du verkligen menade, det finns inte ett uns av tveksamhet. Kanske är du lite rädd, men du tvekar inte en sekund. Det skulle ju kunna vara när man säger ja till en livskamrat. Det skulle kunna vara när man säger ja till ett jobb eller ett uppdrag av något slag. Eller något annat. Det senaste exemplet från mitt liv jag kommer på är av det mindre seriösa slaget. När jag fick höra att den 30 november skulle vara en kattföreläsning på Gislaveds bibliotek. Det fanns inte en enda tveksamhet till mig att det här ska jag gå på. Kanske kommer du också att tänka på något sånt tillfälle. Det behöver inte involvera katter. Men nu i jul så firar vi ju Guds stora ja till oss när han sänder sin son till världen med allt vad det innebär. Och Gud har alltid varit ett stort ja till oss, och det blir så tydligt och konkret när Jesus kommer. Vi människor är kanske oftare ett ja lite mer. Det är sällan som vi är sådär helt övertygade. Jag hörde en som undervisade som sa att vi pratar ju ofta om vår vilja. Men kanske borde vi egentligen prata om våra viljor. För att det är inte så att vi alltid är överens med oss själva heller. Vi kanske vill någonting egentligen, men djupt där inne så vill vi inte riktigt. Eller tvärtom. Det är inte alltid att det är ett stort ja. Men Guds ja till oss är alltid helt och fullt, alltid. Det är aldrig tvekande, aldrig en gnutta nej, utan bara ett stort ja. En av dagens texter kommer från Andra Korintierbrevet 1:12-22. När vi kom in i den texten så försvarar sig Paulus lite för att hans besök till församlingen har blivit uppskjutet, och det har han fått lite kritik för. Så vet ni lite vad det handlar om. Då står det så här: detta är vår stolthet, att vårt samvete kan vittna om att vi inte har styrts av världslig vishet utan av Guds nåd. Vi har här i världen, och särskilt mot er, uppträtt med den heliga renhet som kommer från Gud. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än den ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå det som ni redan delvis har förstått. Att ni kan vara stolta över oss på Herren Jesu dag, liksom vi över er. I förlitan på detta vill jag fara till er först, för att ni skulle få glädjen av två besök. Från er tänkte jag fara vidare till Makedonien och därifrån tillbaka till er, för att få hjälp av er med min resa till Judén. Det var min tanke. Var det ett lättsinnigt infall? Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag säger ja och nej på en gång? Gud kan gå i god för vad jag säger till er, för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag, Silvanus och Timotheus, han var inte både ja och nej. I honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Det här är då det andra och två brev till den här församlingen. Och som sagt så har han fått lite mothugg för att han har skjutit upp besöket. Kan man ju tycka är fånigt, men så var det. Och han ger både innan och efter argument för varför det blev så, förklarar. Och så i vers 12 läste vi ju att detta är vår stolthet, att vårt samvete kan vittna om att vi inte styrs av världslig vishet utan av Guds nåd. Och sen, Gud kan gå i god för vad jag säger till er, att det inte både är ja och nej. Det fanns anledningar till att resorna blev lite annorlunda än det var tänkt från början. Att han fick åka dit först och inte dit, och att det ändrades. Och han stryker under att Gud, han kan gå i god för det här. Det blev inte som tänkt, men förmodligen så ledde Guds ande honom att han skulle ta en annan resväg. Han hade ju också kunnat ignorera det, strunta i vad han uppfattade. Och bara för att församlingen skulle bli nöjd så skulle han också kunna göra. Det här är något som jag tror att vi behöver påminna oss om, jag och vi. Gör vi främst saker för att människor ska bli nöjda? För att vi ska passa in? Eller gör vi det som Gud det som vi uppfattar att Gud säger till oss? Kan vi stå för det vi gör inför Gud? Och det är något som kan gälla oss som församling, det kan gälla oss i våra yrkesliv, det kan gälla när vi är bland vänner. Det kan handla om när man är ledare av något slag. Det behöver inte alltid vara en motsägelse att det alltid är så att Gud säger tvärtom vad vi uppfattar eller vad vi vill. Så är det ju inte. Men frestelsen finns ju alltid i oss att göra saker för att passa in, få lite applåder, slippa jobbiga situationer. Så är det för oss alla. Det är övertygad om, men det kan ta sig uttryck på lite olika sätt. Och själva liksom frestelsen till det här är ju i sig inte farlig. Jesus själv blev ju frestad, så det behöver vi inte vara rädda för. Det står ju om hur han blir tagen ut i öknen och djävulen frestar honom. Han visar upp honom på ett högt berg och visar alla riken att om du bara tillber mig, om du gör det lilla enkla, så ska du få allt detta. Men Jesus vet att det inte är på det sättet han ska bli stor och mäktig. Och han svarar med att Herren din Gud ska du tillbe och endast honom. Han tar han också med upp på tempelmuren i Israel och liksom försöker locka honom till att göra något slags trick för att visa hur stor han är. Han säger kasta dig ner härifrån. Det står ju i skriften att änglarna ska rädda dig, se till att du klarar dig. Men det var inte på det här sättet som Jesus skulle visa sin storhet. Och han svarar med orden, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Så Jesus blev också frestad i detta, och det blir vi allihopa. Och att gå, frestelsen att gå sin egen väg behöver ju inte heller alltid handla om att man vill synas, att man vill fram. Kanske så kan Gud viska i ditt hjärta att du faktiskt ska ta ett kliv framåt i något sammanhang. Men du vill av någon anledning inte. Det kan ju också vara det handlar om. Men vi behöver alltid i allt, oavsett om vi tror på Gud eller inte, behöver vara vaksamma över våra hjärtan. Varför eller varför inte gör vi saker? Och om vi vill följa Gud, kan vi säga som Paulus att Gud kan gå i god för detta? Det är han som har sagt det till mig. Och ibland krockar det, ibland gör det inte. Men kan vi frimodigt säga att Gud kan gå i god för detta? Han vet att det var rätt. Men då är den stora frågan, hur gör man detta? Hur ser man skillnad? Hur vet man skillnad på vad som är vad jag inte vill eller, vill eller inte vill och vad det är Gud säger? Jag tänker att en väldigt viktig sak i de lägena är att ta hjälp av andra människor. Om det är något personligt så prata med någon vän, bolla med någon vän, hjälp, be om hjälp i bön eller vad det kan handla om. Sen finns det exempel från Bibeln där vänner kan ge fel råd också, så man får ju tänka själv. Men vi behöver varandra i sådana lägen. Och som församling också superviktigt att tillsammans lyssna in. Och vi uppfattar Gud olika, vi uppfattar Guds ord olika. En kan säga att Gud säger så här och den andra säger nej, jag har hört att han säger så här. Och ibland har vi lite allmänt dålig hörsel. Men om vi har en ärlig vilja, en ärlig längtan att lyssna på honom och gå hans väg och ödmjukt lyssna in varandra, så tror jag att det blir bra. En annan sån viktig sak för att få ordning på detta är ju att vara med honom, umgås med honom, så vi får lära känna honom och hans syften för den här världen. Och jag tänker på bibelordet från Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och när jag läser de orden så föds verkligen bönen i mitt hjärta att Gud, hjälp oss att verkligen lära känna dig och låta dig förvandla oss inifrån och ut, så vi kan avgöra vad som är din vilja. Och hjälp oss att med din hjälp och efter bästa förmåga också kunna säga hela vårt ja till dig och kunna stå för det vi gör och inte gör. Sen kom ju då den där vers 19 som vi läste i början. Guds son, Jesus Kristus, som vi har förkunnat bland er, han var inte både ja och nej. I honom finns bara ett ja. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. I Gud finns bara ett ja. Ett ja till oss människor. Allting har sin grund i att han sa ja till oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Han ville våra liv. Han skapade oss, formade oss, blåste in sitt liv i oss. Han har sagt ja till oss. Och ända sedan dess har det fortsatt med ett stort ja. Inte till allt som vi människor har gjort genom tiderna alltid. När vi till och med ibland missbrukar hans namn. Men alltid ett stort ja till oss som människor. Alltid. Och så avslutas den här texten med att Gud är den som befäst tron, smort oss och som satt sitt sigill på oss och gett oss anden som borgen i våra hjärtan. Det där att vara smord är något som man till exempel kan se ganska tydligt i Gamla testamentet. Kungar och profeter då, som skulle vara Guds folk, de blev smorda till ett uppdrag. Till exempel profeterna som skulle tala ord från Gud till folket. Det var liksom inför ett uppdrag som man blev utrustad. Men nu genom Jesus Kristus så blir vi alla smorda. Alla. Inför uppdraget att berätta vidare om Jesus. Berätta vidare om de goda nyheterna. Och det står ju då att han satt sitt sigill på oss. Vad handlar det om då? Det första som kom upp i mitt huvud är ju, jag vet inte ens om det är ett sigill, men när man lackar och så sätter man en slags stämpel i lacken innan den torkat. Jag vet inte om det är det, men det var det jag tänkte på i alla fall. Och så blir det något fint märke. När jag slog upp lite vad det betyder och det används till, så har det tidigare använts till att intyga äktheten i ett dokument. Och också att det används som att skydda från att andra ska kunna sätta sitt sigill på. Att liksom visa vem det tillhör. Och förstår jag, hur stort det är att Gud sätter sitt sigill på våra hjärtan. Jag blir lycklig när jag tänker på det, även om jag inte riktigt fattar det. Tänk vad stort. Ingen annan kan sätta sitt sigill på våra hjärtan när han har gjort det för oss. Vi får tillhöra honom. Och Gud själv bor i våra hjärtan genom den helige ande. Och det visar vem vi tillhör. Så otroligt vackert. Och den helige ande, den gode helige ande, har vi fått som en borgen i våra hjärtan. Han vägleder oss, tröstar oss, hjälper oss att fästa våran blick på Jesus. Och han ger oss också kraft. Kraft till att göra det som Jesus sa att vi skulle få vara med och göra. Sånt som ibland är över det naturliga. Och också kraft att klara det uppdrag som han har gett oss. Och allting är till Guds ära. Allting för att syfta till att fler ska få lära känna honom. Så nu är det inte längre några få utvalda som har direkt kontakt med Gud. Utan det kan vi alla få ha. Alla som tar emot Jesus får den gåvan. Jag skulle vilja avsluta med den där texten som Andreas läste innan. Om ni inte lyssnade så noga så får ni en chans till. Det är så stora ord, och de där orden för mig handlar om det som händer i julen som vi firar. Som ju är Guds stora ja till oss. Jesu födelse till jorden. Och när jag läste dem, så jag tycker det är så pampiga ord, så jag tänkte mig en liten filmsekvens där kameran sveper över bergsmassiv och vackra landskap, och så hör man någonstans steg och de goda nyheterna ekar genom bergen, och alla som hör det där blir lyckliga utan att veta varför. Ja, så tänkte jag. Ni får väl se om ni tänker samma sak. Jag läser det igen. Jesaja 52. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss. Härligt att höra budbärarens steg. Han som bär bud om seger och räddning. Och som ropar ut goda nyheter. Nu i julen som kommer så är det ju just det som händer. Guds stora ja till mänskligheten blir kött och blod. Det blir någon som vi kan se. Som föds en natt i Betlehem. Och det är Guds ja till dig. Ta gärna med dig det in i julen. Och ordet sprids. Människor som hör om det berättar vidare. Ängeln säger till herdarna i julnatten att jag bär bud till er med stor glädje. Jesus Kristus själv har fötts till vår jord och det är Guds stora ja. Och här ropas jaet ut över bergen så det ekar. Sist men inte minst så kan ju vi också få vara med att vara de där människorna som ropar ut, som bär bud vidare om den här segern, om räddningen, om de goda nyheterna. Vi har fått det som uppdrag och tänk vad stort att få vara med om det. Kanske gör det inte oss alltid populära i alla lägen, men låt oss aldrig sluta och ropa ut över bergen så att det ekar. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för allt du har gjort för oss och jag tackar dig för att du är nära oss just nu. Hjälp oss att få ta med det här in i den här julen. Tack för allt fantastiskt runt omkring, saker som vi får njuta av under julen. Allt gott och mysigt och härligt att umgås. Tack för att det är gåvor från dig också. Men hjälp oss också att få lära känna dig lite mer den här julen. Tack för att du har sagt ditt stora ja till oss. Ett utan tvekan ja. Tack för att vi får ta emot den gåvan. Och hjälp oss att bit för bit också få lämna över det där jag är till dig. Du vet att det finns så mycket i oss som tvekar ibland. Som gör oss rädda och dåliga erfarenheter eller vad det kan handla om. Du vet ju Gud. Men tack för att du varsamt tar emot oss. Tvinga dig inte på. Hjälp oss att få lämna lite mer av oss själva till dig idag och den här julen. Amen. Nu ska vi få höra lite sång. Och under tiden så får man gärna gå bort och tända ett ljus som symbol för en bön eller något man vill tacka för. Och Annika Blomgren kommer också finnas där borta om man vill ha hjälp i bön för något.